Stort tack till mina partnerklubbar som blir fler och fler. Vi välkomnar Åkersberga Tennisklubb och Danderyds Tennisklubb in i partnerfamiljen. Redan sen tidigare så har vi Povelunds Tennis- och Badmintonklubb. Vi har Söderslätts TK. Vi har Söndrums Tennisklubb. Vill din klubb också vara med och stötta Linus på Baslinjen så att den här podden kan leva vidare? Och kanske gå än mer åt utbildningshållet. Och att ge alla i svensk tennis en röst. Ta då kontakt med mig. Jag är superglad ju fler klubbar som vill vara med på det här tåget.
På det tillbaks igen. Linus på baslinjen. Jag sa på det tillbaka igen. Linus på baslinjen.
Petter Bantin, grundaren av House of Bantin, min långvariga partner till podden. Ni har ju ett stort utbud av tennis- och paddelträningsverktyg nu. Har ni också tips och idéer om hur man kan använda de här verktygen på bästa och mest effektiva sätt?
Mm. Det har vi, Linus. Tack för att du ställer frågan. Jag tycker det här är en otroligt viktig del i det vi gör. Att vi säljer inte bara produkter, utan vi vill bidra till svensk och nordisk tennis med information och kunskap. Ja. Så på vår hemsida finns det väldigt mycket tips, konkreta tips på övningar, hur du börjar, hur du nästa steg med den produkten och så vidare. Inspirationsfilmer, texter. Otroligt mycket finns att hämta där och få information om. Sen går det också jättebra att ringa mejl mina kollegor. Alla våra uppgifter finns på hemsidan, så ring oss, mejla oss, skicka sms. Vi finns tillgängliga.
Magiskt, men värt ett besök på houseofbantin.se där man kan hitta en del idéer för att effektivisera träningen med de olika redskapen då.
Verkligen, välkomna.
Och använder ni rabattkoden LINUS så har ni 15% hos House of Bantin på hela sortimentet förutom slingerbag och redan nedsatta priser. LINUS för 15%.
Det stämmer. Vi är onekligen igång med ett nytt avsnitt av Linus på Baslinjen podcast. Och det här avsnittet är en del av hela Sveriges tennisutbildning, baslinjeutbildningen. Idag har vi fört samman Robert Lindstedt, för detta världstrea i dubbel med 23 ATP-titlar i bagaget, varav en Grand Slam, med Marcus Eriksson, för detta 277 i singel och 205 i världen i dubbel. Och med mängder av ITF-titlar i bagaget i både singel och dubbel. Idag är Marcus Eriksson coach på GLTK samt arbetar för Tennis Göteborg och Robert Lindstedt coachar Dennis Kudla på Toren. I det här avsnittet så fokuserar vi på dubbel och dubbeltaktik. Hur mycket taktik är det i dubbel egentligen? Hur väljer man strategi inför viktiga poäng? Vad tittar man på när man scoutar motståndare? Hur kommer dubbeln utvecklas i framtiden? Vem styr på banan? Och kanske framförallt, är Robert Lindstedt den bästa dubbelpartnern Marcus har haft bredvid sig? Ett fullsmockat avsnitt, så vi rullar igång.
Ja.
Då sitter vi här för ett nytt avsnitt tillsammans med Robert Lindstedt och Marcus Eriksson. Välkomna båda två.
Tack så mycket.
Vi ska börja prata lite dubbel och dubbeltaktik. Ni är ju två experter på det här, i mina ögon i alla fall. Hur mycket taktik finns det i dubbel, Robban?
Det är jättemycket taktik. Jag skulle väl... Ska vi nästan vilja gå så långt och säga att det är mer än i singel faktiskt. Just med tanke på alla plays du har. Och inte... Det är ju två personer också, så du måste förstå. Så ni måste vara på samma plan hela tiden och alltid bestämma vad ni ska serva. Ni ska båda veta var man ska gå någonstans och hur man ska slå bollarna. Jag säger inte att det är lite taktik i singel, det är absolut inte, men jag tror det är ju mycket mer snack och allt sånt där dubbel naturligt eftersom det är två personer, men det tycker jag nog, alltså ju högre upp du kommer i dubbel desto mer taktik blir det bara.
Ja, ja. Vad tänker du, Mackan? Var det mycket taktik när du lirade dubbel?
Jo, det är klart det var, men det var ju inte samma som Robban som kanske hade samma spelare 1-2 år som pluggar in massa grejer och
Ja.
motståndare. Min del var ju kanske lite mer att ja, nu möter vi dem, vi har ingen koll, vi bara köttar på liksom. Men hade jag någon spelare som jag kunde spela med några mer tävlingar, eller om jag och Robban tränar en vecka inför det, så är det klart det var mer. Men det är svårt att ha just den taktiken om jag spelar singel och så blir det en dubbelmatch med en gubbe som inte spelar så mycket dubbel liksom. I och med att min karriär såg lite mer ut så att ja, det blev en dubbel.
Ja, just det.
Väl där så försökte man ju taktik, men spelar man med någon singelspelare som kanske inte brydde sig så var det ju inte överdrivet. Men det var kul när man väl kunde liksom verkligen plugga in taktiken och motståndarna och så. Det hände inte så ofta, men när det väl var det så tycker jag det var kul.
Just det, just
Det
det.
är en bra poäng du har där, Mackan. Alltså, det är det ju. För jag menar, jag kommer ihåg när man hade de partnerskap man hade, då blir det liksom att nej, när jag har bollen här, då ska du stå här. Och när, säger han, och så vice versa, liksom, Robban, du ska stå här där och så gör vi så och så, det här är mitt favoritslag. Och så blir det att man vet var man är någonstans utan att se var man är någonstans. Men sen när man, som Mackan säger, när man hade någon kille för en tävling eller så, då blir det bara gör det du kan, gör jag det jag kan och så hittar vi varandra.
Just det,
Så
just det.
det är klart. Det är en både och-fråga. Svaret är både och.
Ja. Men när man hade en partner en längre period då, Robban, som du hade, la man upp mycket taktik utifrån vad ni, era styrkor var då? Eller var det mycket utifrån vilka motståndare ni mötte? Hur var den balansen?
Nej, men alltså det beror ju på vad man har för spelstil också. Säg jag och Håriga då, jag menar vi servade ju båda bra så vi var ju väldigt aggressiva i vårt spel. Och det handlade ju en hel del om att ta chanser i returgamen för att vi kände oss så säkra i våra servegame. Vi var inte lätta att bryta. Men sen är det ju, jag menar, du kan inte bara spela efter dina egna styrkor så att det är absolut så lägger du upp efter vad de andra motståndarna gör. När du möter dubbelspelare så blir det otroligt specifikt då för att, säger du möter singelspelare så fanns det ju vissa singelspelare som inte kunde spela så bra volley så då blir det enkelt att säga ja, när de båda är vid nät så går vi till honom hela tiden. Medan om du möter dubbelspelare som då är bättre vid nät, då blir det mer att ja, han gillar inte forehandvolley vid kroppen liksom, så där ska vi slå den. Då blir det så specifikt. Då handlar det otroligt mycket om och vad man ska serva och vem man ska spela till så att säga.
Okej. Var man ska serva och vem man ska spela mot så fort tillfället.
Absolut, ja.
Just det.
Man försöker isolera det slaget de är sämst på hela tiden och bara bombardera det slaget för att det är så svårt. Om du är samspelt par så är det väldigt svårt att passera dig.
Ja.
Men om du då ska göra det med ditt sämsta slag, då du vinner inga matcher då.
Just det, jag är med. Jag är med. Vem styrde oftast på banan, Macke, när du spelar?
Ja, det beror ju på vem man spelade med. Om jag spelade med Robban som hade mycket mer erfarenhet så styrde jag honom. Och det
Ja.
var ju samma om jag spelade med någon spelare som kanske inte spelar så mycket dubbel så styrde jag lite mer. Så man fick ju ta den rollen ganska snabbt om man skulle vara den som inte hade rollen eller den som hade rollen. Och ibland kanske det var svårt om man hade någon som var på samma, när man inte visste vem som skulle leda riktigt. Det tyckte jag ändå var skönt att man hade sina roller. Så när jag spelade med Robban så visste jag liksom, men han styr och så hänger jag på liksom.
Om båda var lika erfarna då, till exempel Robban, så här, vem styrde då?
Ja, då styr jag.
Ja, men alltså det där är ju, då kommer mycket personlighet i spel tycker jag. Att liksom det kan ju vara någon som Håriga var ju mer liksom laid back än vad jag var och jag var ju mer på. Så även om vi efter i alla fall första år så var vi rätt lika. Håriga var rätt ny när vi började spela va. Men sen så blir det rätt lätt lika ändå. Då gäller det ju att ha varit väldigt mottaglig mot kritik tillbaka själv, vilket jag har haft svårt för under min karriär. När det gäller mellan mig och Mackan så tycker jag, visst, man styrde väl, jag styrde väl lite mer, men det var väl, med Mackan var väl mest just positionering ibland, att vad jag ville ha honom vid nät. Mm. Vilket jag inte hade några problem att säga till honom, för jag visste att sen när han är ute och spelar på sina tävlingar så kommer det bara hjälpa honom där också, va? Så överlag så styrde jag inte och sa vad Mackan skulle egentligen slå eller något sånt där. I början var det väl lite, så styrde jag väl Mackan serve lite för mycket, men då var han rätt snabb där på så här, jag vill säga själv. Så då fick Mackan styra sin serve själv, och det har jag inga problem. Känner någon att han vill serva själv, då är det fint. Jag kan inte serva för någon, så det är bra.
Just det. Hur, när ni spelar ihop då, det är intressant så här, hur försökte ni lägga upp er strategi utifrån era styrkor och svagheter? Går det att säga generellt så? Jag fattar att det är utifrån motståndare också, men hur ville ni spela tillsammans?
Nej, men om jag kan börja då, så liksom, så då ville jag ju bara höja Mackans styrka hela tiden. Jag var väldigt öppen när man säger liksom, du behöver inte spela servevolley på allting, du kan stå kvar. Och då sa ju Mackan, ville det också. Han gillar ju serva och sen använda sin tunga föran liksom och blåsa. Och det funkar skitbra för mig. Men då gäller det bara att kommunicera och veta. Liksom, om du får en riktigt bra träff och den ligger så, då kommer jag liksom söka. Så då får du liksom täcka mig ifall han går bakom mig och sånt där. Men alltså, i de lägena så ville jag bara höja och spela till Mackans och mina styrkor.
Okay.
I de situationer som blir. Och sen blir det ju så. Sen får man ju bättre känn. Jag får bättre känn för Mackan. Och så jag vet ju liksom. Om Mackan liksom är sträck på backarna. Då kommer nog inte det här slaget. Då ska jag ställa mig här liksom. Så att man märker vilka slag som helst finns där.
Mm.
Och då får man vara snabb och snappa upp det som partner.
Just det. Håller du med Mackan?
Ja. Jag gillar ju framförallt att spela med dubbelspelare. När jag spelar dubbel. För att ja, då kan jag ligga och pumpa i krossen och då vet jag, blir de korta, då tar med min dubbelspelare mitten liksom och framme på nät. Det blir lite lättare då, för då vet jag vad dubbelspelaren gör. Om jag spelar med någon singelspelare som kanske står bak eller så, då blir man lite mer passiv. Man vet inte riktigt vad som kommer att hända, hur gameplanen blir. När man spelar med Robban, då vet jag att ja, men det är servevolley. Han kommer gå före, det är liksom snabbt spel. Och då är det ganska lätt för mig att anpassa. Och jag gillar det att variera då. Ibland kommer jag fram på servevolley och ibland stannar jag bak. Så jag tror det var rätt svårt för motståndarna också när de inte visste vad som kom riktigt. Mm. Att jag kan variera där för liksom slutet av karriären. Så jag missade väldigt sällan mina volleys. Det var väl kanske att jag inte kunde avgöra den lika snabbt som de bästa dubbelspelarna. Men kom jag fram på en första volley så då missar jag den väldigt sällan. Och bakifrån så missar jag inte heller mycket. Så jag tycker vi fick en bra mix där.
Just det. Jag är med. Om man pratar rent generellt då. Om vi går tillbaka till liksom lite mer taktiskt. När man scoutar motståndare man ska möta. Vad kollar man på då i dubbel? För att ha nytta av det innan man ska spela sin match.
Du börjar ju med serve och retur, helt klart. Så du vet rätt snabbt om någon kan returnera cross eller bara rak. Och så va, då vet du det när du kör dina taktiker. Säg vissa spelare som stod på förhand, utan de kunde inte gå linje med sin backhand, gick alltid inside out. Och då vet du, då kör du gärna öga, som du kallar, eye. Och så täcker man då inside outen istället, tvingar honom att gå åt andra hållet som man inte är bekväm med. Och det är det man tittar främst på. Och sen ser du också, okej, viktiga poäng, var servar de? Mm. Och då får du släppa liksom en hörna. Då får du bara säga, okej, servar, essar han mig utåt när hans favoritserve är T, fine. Då får det vara så, men jag ska i alla fall kunna sova en natt liksom, och veta att jag gjorde rätt taktiskt.
Mm.
Och sen är det ju alltid, det finns ju alltid en svagare länk. Det är väldigt sällan ett dubbelpar är lika bra där bak och lika bra där fram. För är de det, då blir de topp 10. Då är de ju fantastiskt bra, va? Och då vet du ofta det. Okej, där bak där är han sämre, där fram så är han sämre. Och då gäller det att partner, att båda liksom är med på det. För då kan man lägga fokus vid den delen av banan eller den delen av banan. Och då blir det mycket enklare att spela.
Ja. Men är det så som på liksom typ juniornivå. Om någon är dålig på volley, då slår man på volley. Är det så enkelt? När du säger att ja, men han är svagare vid nät, då slår man där direkt, eller? Det låter så simpelt.
Jag hör nog att din fråga att du har redan svarat där.
Ja, men för det är så här, ja, men någon är stark där bak, då slår vi på han vid nät. Alltså, är det så i världstoppen också?
Ja, absolut.
Okej.
Okay. Men det är mer taktik ju högre upp du kommer, för det är så små marginaler. Men teorin i tennisen är ju mer eller mindre likadan. Det är bara mer press och annat skit du sätter på dig själv där uppe. Och visst, spelarna du möter är ju mycket bättre, men alltså, är någon dålig på någonting så ska du ju låta honom få göra det.
Ja, okej. Okay. Jag är med. Vad tänker du kring det, Mackan?
Nej, men jag håller med om allt som Robban säger. Och framförallt om du spelar en vanlig ATP-turnering där det är två set, match tiebreak. Matchen kanske är över på 1 timme och 12 minuter. Du har liksom inte råd att gambla att inte slå på det sämsta slaget. Liksom det är så få bollar där det verkligen liksom blir spel. Det är mycket surr, retur. Det händer liksom inte så mycket. Nej. Det är få bollar där man verkligen kan använda taktiken. Liksom, om man slår han på bollen, den sämre liksom. Så det är liksom, då följer man den planen. Det är inte så ofta man liksom bryter en plan bara för att han lyckas sätta en boll liksom, i och med att matchen är oftast så kort, så då gäller det liksom att hålla sig till den gameplanen. Det är bara ett par bollar som skiljer oftast, så då brukar man köra på det som Robban säger. Har han dålig volley, ja, men då slår vi på han liksom.
Jag är med. På tal om liksom viktiga poäng som du var inne lite på, Mackan, så här. Jag har en fråga från coach Magnus Enneberg till er.
Ja.
I dubbel spelas många stora poäng vid Noir då i match tiebreak med små marginaler. Hur gjorde ni för att förbereda er inför de här viktigare poängen? Hade ni vissa favoritmönster ni ville göra, och hur jobbade ni mentalt för att prestera som bäst på de viktigaste bollarna? Vem vill börja?
Mackan kan börja den här gången.
Nej, men jag körde ju ganska mycket samma mönster. Favoritserven, favoriter i turen. Jag kände ofta att det var liksom in med bollen. Alltså, var jag på returen, jag ville liksom inte missa. Jag tänkte, låt dem få slå volleyn. Låt dem liksom få över den bara. Så jobbar vi därifrån. Och där tyckte jag vann rätt mycket på att man kanske inte överarbetade. Tänka det som en vanlig boll. Låt dem få spela en gång till liksom. Och så vill jag gärna använda mina favoritservar. Eller en serv flack utåt i add. Och så sen slice utåt i deuce-rutan. För den visste jag att jag hade mycket procent på. Jag vet att många, ofta så står det många högerhänta med fåran. Och då kan de oftast bli rätt sena i fåranden när det är en tight ball. Så då brukar jag, där brukar jag faktiskt chocka lite. Men jag slice ut och komma fram just att de ska se typ, oh shit, nu sticker han fram här. Han brukar stå bak. Så brukar det bli ofta komma en del returmissar där faktiskt. Så liksom de mönsterna brukar jag ha. Och som sagt, in med första serven, in med returen. Det är ju det absolut viktigaste, tycker jag.
Hur tänkte du, Robban?
Nej, men visst är det absolut så. För mig tycker jag ofta det var en fråga om självförtroende för dig också. Hur du nu, har du bra självförtroende så då spelar det egentligen ingen roll. Har du bra självförtroende så går du till deras svaghet, tycker jag. Är det så att du har liksom haft lite grus i maskineriet och torskat några match tiebreak och du vet, din identitet på banan är inte lika bra, då tycker jag att okej, men då på de viktiga poängen, då har ni en set plan liksom. Då kör ni antingen I och så går vänster, och så har ni tagit beslutet innan poängen börjar, va? Och då vinner man och förlorar man med beslutet som redan är taget. För ofta som du inte har ditt självförtroende, så är inte ditt tankesätt så rent och klart under poängen heller, va? Så att när du var lite, har du är lite osäker innan poängen vad du ska göra, se då till att ha en plan på de första två momenten i poängen i alla fall. Antingen serve och du går, eller serve du stannar, så att du vet det, och sen så har du, sen får man se vad som händer, va, men att du verkligen har en plan.
Okej. Hade du några liksom...
Ja, men jag har
Ja, fortsätt Mackan.
Nej, men det är ett bra exempel där, som Robban säger, att till exempel när vi mötte Colombia borta.
Men det gick ju inte att spela. Det finns ingenting.
Nej. Nej, men där till exempel, då ville ju Robban i min ad att jag skulle gå mot föranden, för det var hans sämsta slag. Men jag ville liksom verkligen följa min favoritserv flack utåt, för jag trodde mer på den än vad jag trodde på deras svagheter. Mm. Och det är en sån liksom, det är en balansgång. Och jag kommer inte ihåg exakt, men jag tror jag hade rätt. Jag fick mer utdelning på min flagga utåt. Men som sagt, det är också en sån. Ska du gå ut i en comfort zone och kanske slå en serve du inte gillar bara för att hitta motståndarens svagheter? Antagligen behöver du det kanske för att ta ett nivå till. Men just då kände jag liksom... jag känner mig tryggare där. Jag ser mina chanser procentuellt bättre där. Sen gick det inte hela vägen ändå, men det är en svår avvägning där. Just det. Och som sagt, som Robban säger där med konferensen, det gör ju väldigt mycket. Mm. Om allt går an den dagen, ja, men då kanske man kan ta emot svagheten när servern sitter hela tiden. Så ja.
Men om vi säger så, hade vi mött dem på Kungliga, eller i alla fall i närheten av något hav, så hade du kunnat göra det. Men just där hade du rätt. Jag tror hon hade lite, jag pushade lite för hårt för just den där, som det kände jag ju själv, alltså med 3000 plus meter och trycklösa bollar liksom. Det, bara man fick in serven så var man ju glad till slut, för det var så fruktansvärt svårt.
Hur, i och med att det är så många viktiga poäng eller små marginaler i dubbel, hur tränar man på att liksom spela med det stresspåslaget som no add poäng eller match tiebreak innebär till exempel? Eller går det att simulera det i träningsmiljön?
Nej, alltså det är väldigt svårt. Nej. Jag tycker det knappt går. Alltså du kan träna mycket match tiebreak som möjligt, men det är ju... Det är lättare att skämta och garva liksom i min träning. Det är inga dollar som står på spel i träningen. Och i slutändan så gör det ju inte så mycket om du torskar i din träning. Så att det är ju det som är det svåra. Alltså, du kan inte replikera träning och match. Det är det svåraste som finns. Och den som lyckas göra det, han kommer ju bli väldigt bra.
Ja, jag är med.
Grejen där är... Som Robban säger, den går ju inte att träna. Du vet, när pulsen helt plötsligt är liksom i 190. Den kan du inte få i träning. Det enda du kan få är som jag och Robban har varit bra på. Alltså, vi spelade ju mycket matcher. Alltså, det är det som är träningen. Det är det som är sporten. Vi måste spela. Vi spelade ju varje vecka. Mm. Liksom, om vi är hemma en månad... Då kan inte vi träna att men du ligger under 8-9 nu. Det är helt omöjligt. Nej. Du måste spela matcher.
Ja.
Mm. Många.
Jag är med. Hur tror ni att liksom, dubbelstrategi eller det taktiska kommer utvecklas framöver i dubbeln? Om vi blickar in i framtiden. Hur kommer spelet se ut om ett antal år framåt? Kommer det förändras något?
Den har ju förändrats rätt mycket från när jag började till vad den är nu. Jag menar, nu står ju folk kvar efter serve och spelar. Och det var ju okej för oss som var aggressiva i början, för att ingen kunde riktigt spela. Även singelspelarna, de var inte så bra på att spela från bakplan. Liksom, du kunde bryta in och de såg inte, de bara spelade cross. Men nu har de ju blivit så pass bra på det också. Så att det kommer ju förändras på något sätt, absolut. För det blir ju... Proffs på elitnivå är en fråga om överlevnad. Någon blir bra på det här. Okej, fortsätter jag så här så kommer jag försvinna. Jag måste utvecklas. Nu försvinner jag. Jag måste utvecklas. Och så blir det så här. Så att taktik ändras ju hela tiden. Singelspelarna blev bättre så att det vanliga dubbelspelet med att serva kom in, spela cross, det försvann. För de returnerade för bra. Då kom det här med I-formation in mer. Och att man skulle mixa upp vad de kan returnera. Men så blev de så bra på det också. Så då tog dubbelspelarna ännu längre steg fram vid nät. Och lärde, istället för att spela fina volley så är det bara att blockera av och vinkla av. Ja, och bara försöka förstöra spelet. Och spela mer system än taktik nästan.
Okay.
Systemet blir taktiken. Så att jag tror ju att det kommer väl också ändras lite. Jag tror att det kommer bli mycket mer chipreturer och lobbar för att komma bort från det. Och sen får man se vad som händer därifrån. Men det är svårt att se var någonstans det kommer ske. Men utvecklingen kommer ju aldrig sluta. Det tror jag inte.
Nej, just det. Tror att det kommer bli igen att man, du säger att spelarna har backat bak lite mera nu i vissa fall. Kommer man komma tillbaka till att man rusar framåt på samma sätt igen, tror du? Går det i den cykeln liksom?
Alltså, det skulle inte förvåna mig, va? Att det skulle bli så. Jag tycker i singel ser man lite mer aggressiv tennis nu än vad det var bara för 5 år sedan. Så att även där, va, så tycker jag taktiken håller på att ändras lite. Sen har det ju väldigt mycket att göra med underlag och bollar. Nu i Turin så var det ju otroligt snabbt. Och blir det fler snabbare underlag så kommer det ju tillbaka till den tennisen som jag gillade bäst, skulle jag vilja påstå. Liksom när det är just i singel, om vi nu ska prata om det, att det är folk som kommer in och spelar aggressivt, folk spelar defensivt, så att det blir två olika spelstilar. Så att om vi går tillbaka till lite snabbare underlag så kommer ju den aggressiva dubben komma tillbaka igen, absolut.
Ja. Har du någon tanke, Mackan?
Ja, men som Robban säger, alltså underlaget spelar ju sjukt stor roll. Och jag kände ju, jag gillade ju jättelångsamt i singel. Men jag gillade ju snabbt i dubbel. För där blev det inte, för där kunde man liksom, även jag som inte hade den bästa volleyn, blev volleyn bättre liksom på ett långsammare underlag. Jag kan ha ett bra exempel, till exempel när jag och Elias spelade Stockholm Open förra året, spelar vi på bana 1 där det är lite mer hoptryck, man kunde liksom blåsa fåran, det blev lite mer pang-pang, och så kom vi sen till semifinalen på centerkorten där det var helt mycket mer luft, det är mer utrymme, och då blev det helt plötsligt våran pang-pang-tennis, den bara försvann. Då tog liksom dubbelspelarna över med sina system, i och med att Elias spelade inte så mycket dubbel och vi hade inte spelat innan.
Nej.
Så där försvann ju hela vår spelidé bara på grund av liksom snabbheten i bollen och att de liksom kunde utmanövrera oss. Medan vi en dag tidigare kunde liksom blåsa.
Hallå? Hör du mig? Hallå?
Nu har jag inget. Hallå?
Hör du mig?
Nu är det.
Ja, sorry, du försvann där. Ta om det sista här, Mackan, bara. Att ni kunde blåsa på bana 1 där.
Ja, precis. Så kom vi till centerkorten sen.
Ja, precis. Och då var det mer luft och så vidare. Ja, det hörde jag. Ja, precis.
Ja.
Just det.
Ja, det var nog inget mer. Så liksom, nej, som jag sa, att det är jäkla skillnad hur förhållandena ser ut, vilket dubbelspel man kan spela. Vi såg ju Elias och Micke vinna en ATP-dubbel där båda stod bak, till exempel. Det hade ju kanske inte gått nu i Turin med den
nej, men det,
snabba liksom.
Nej, precis. Då hörde jag för mig, Stockholm var otroligt långsamt det året, like, och bollarna blev ju badbollar. Men det har det även tillbaka till taktiken där. Liksom, ju långsammare underlag, desto mer taktik blir det.
Ja, just det. Såklart. Sista frågan på det här dubbeltemat från Jonas Ronhagen. Vilken var er respektive bästa partner ni har haft, och varför kompletterade den dig så pass bra? Du kan börja, Robban.
Du försvann lite där. Så det var bästa dubbelpartner och varför den kompletterar mig så bra.
Ja, precis. Precis.
Ja. Ja, alltså så många konstanta dubbelpartners har jag inte haft liksom. Visst, jag och Lukas Kubot vann i Australien, men jag menar, bästa dubbelpartner var ju Horia Takao, helt klart. Vi hade rätt lika spelstil, gillade att spela aggressivt och ville spela på samma sätt båda två. Han på banan är ju mer introvert än vad jag är, så att vi fick en balans där i jag kunde vara rätt galen och så, och Håri, han var då tvärtom. När han var fly förbannad så blev han bara tystare. Så att liksom, när vi väl funkade så hade vi en bra balans. Men sen om vi hade dåliga dagar, då blev det bara så här liksom. Och då blev det för mycket. Men överlag så funkade vi väldigt bra ihop och vi kom bra överens utanför banan och bra kompisar och så. Jag menar, vi är väldigt bra kompisar nu också. Det var kul att se han ut rinn också, och jag var i Rumänien på hans avskedsmatch som han hade i år också, så att, det är kul att ha haft en så pass bra dubbelpartner som du liksom är kompis för livet med.
Ja, men då var det mer det personliga och kanske det mentala då, snarare än liksom själva spelstyrkorna som gjorde.
Ja, både och. Våra spelstyrkor kompletterade varandra riktigt bra.
Okay.
Riktigt bra. Vi spelar ju power tennis, kan man säga det. Jag vet inte, men det var, vi spelade tungt och det var som sagt väldigt svårt att breaka oss, så att vi gav ju varandra friheten i returgamen att liksom, nej, nu ska jag bara slå i det här. Nu spelar det ingen roll liksom. Just vi det. Håller svängt ändå.
Ja, jag är med. För dig då, Mackan, vem var den bästa du har spelat med?
Jag får inte säga något annat än Robban.
Du får säga precis vad du vill, men du ljuger om du inte säger det.
Nej, men såklart. Jag var ju aldrig på ATP-touren i dubbel, och Robban var ju trea i världen. Så det är ju klart att han är den särklass bästa jag har spelat med. Och inte bara alltså alla resultat, utan det var när vi var på banan så kände jag liksom, ja, det var flera gånger när vi spelade ju liksom fullsatt Kungliga och jag var lite tajt, och det räckte ibland att jag bara fick in serven och så blev den volleyvinnare liksom från vad som helst. Och det finns ju ingen annan som jag har spelat med som har den volleyn, inte i närheten. Nej. Så det är ju klart att det är ingen som Robban som jag har spelat med. Sen har jag haft väldigt bra connection med mina tidigare, alltså om man säger future dubbelspelare som jag, när jag spelade med Milos, jag spelade med André, jag spelade med Filip nu på slutet, som vi också vann många titlar och spelade bra och gick bra i Swedish Open och så. Där hade vi ett riktigt bra band också. Men spelnivån, det är ju skillnad mot Robban. Det är
om man bara får fråga så här, liksom, skillnaden då, Mackan, för dig mot, vi säger Robban, när du liksom var riktigt, riktigt bra där. Är det volleyspelet? Eller vad var det som var skillnaden mellan din nivå och Robbans nivå?
Volleyspelet framför allt. Och serven skulle jag säga. Volleyn och serven. Sen tyckte jag, alltså jag mitt baslinjespel, alltså även när båda var fram liksom, jag var bra där att slå. Jag tyckte, och jag returnerade också ganska hög klass tycker jag. Så det var inte något problem. Det var det, jag hade inte liksom samma speeden i serven. Jag har jobbat med den i 20 år, men jag kommer aldrig över 175 liksom, tyvärr. Och så även liksom vissa dagar servar jag bra, men den här att man håller nästan alla servgame, liksom man servar tungt. Just den här tyngdheten kände jag att jag inte hade. Att jag kunde komma fram och ha en hyfsad lätt första volley. Jag fick liksom gräva upp den. Så där känner jag volleyn och serven även om jag utvecklade otroligt mycket sista åren,
Just
som
det.
ändå kom till den nivån jag hade. Men för att ta ännu ett steg så var det just farten i serven, tyngden och så just att kunna lägga undan de här lätta volleysarna. Dåliga dagar så kände jag att banan var stor. Alltså att jag behövde täcka mycket. Om man kollar på Robban framme på nät sina bästa dagar, då det går liksom inte att komma förbi honom på nät. Och liksom den feelingen fick jag inte så ofta. Så det där är ju skillnaden.
Intressant. Vi ska prata lite mer om volleyspelet. Yes, det ska vi göra. Vi ska snacka lite mer om volleyspelet, men inte i det här avsnittet, utan det kommer att ske i ett framtida avsnitt av den här baslinjeutbildningen. Så fortsätt följa podden så kan ni höra mer av Mackan och Robert Lindstedt inom kort. Och om ni vill ställa egna frågor till gästerna framöver, så gå in och bli Patreon-supporter ni med. Det gör ni genom att klicka på länken i avsnittsbeskrivningen, så får ni också veta gäster i förväg och få chansen att ställa era egna frågor till dem. Tack för idag!